Tack för förbönen. Det känns spännande tycker jag med den här serien på 11 tillfällen, 11 ämnen som vi har tagit inspiration från Alfa. Alltså Alfa-materialet som är en kurs om kristen tro. Och sen har vi jobbat lite med det och tänkt igenom och sen har vi lagt upp en gudstjänstserie om det här. Och jag hoppas att ni tar med er det här till kyrkkaffet nu efteråt och får bra och spännande samtal efter det här. Jag tänkte att använda den här lite samtidigt här. Vi får se om vi får det att synkas här nere. Men jag gav den till Micke här precis på morgonen, så han har inte haft så mycket tid som jag att förbereda mig. Magnus Karlsson, sångare i Weeping Willows, som ni känner till dem. Han säger att han verkligen vill gilla Jesus. För honom så är Jesu budskap att ge och hjälpa andra. För honom är Jesus solidaritet. Mikael Nyqvist, skådespelare som ni kanske känner igen från Så som i himlen, eller vad heter de här Stig Larsson-filmerna, Män som hatar kvinnor. Precis, Alex har sett den. Den är ju en otäck film, men han vågar se den då. Han berättar i en intervju om sin barndomsbild av Gud och Jesus, som var som två kompisar som var med honom. Jesus var en kompis. Och Kajsa Grytt, sångerska, säger så här: för mig är allt det som Jesusbilden står till för de utsatta. Att han hela tiden stod upp för de utsatta. Och så säger hon så här i intervjun: korsfästelsen däremot skapar bara förvirring. Jag fattar inte, jag kan inte förstå vad det betyder, det där med att Gud tog på sig våra synder. Ja, det här är tre röster om vem Jesus är. Och innan så fick vi också höra några barn och andra som jag försökte att samla lite tankar. Vem är Jesus? Och sen fick vi höra den här texten, och jag läser den en gång till från Lukas 9. En gång när han dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom, så frågade Jesus dem: vem säger folket att jag är? De svarade: Johannes döparen, men somliga säger Elia. Ni vet profeten Elia. Och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått. Och ni, frågar han, vem säger ni att jag är? Petrus svarade: Guds messias. Och han förbjöd dem strängt att tala om det för någon. Och han sa: det människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda, och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Jesus hade varit ute som resepredikant i den här texten. Han har åkt land och rike runt, och ryktet om honom börjar sprida sig. Och nu när den här texten, där de befinner sig, det är den nordligaste delen av Israel, så högt upp man kan komma, man kan säga så långt bort från Jerusalem som möjligt. Och här händer någonting i texten, i bibeltexten när vi läser. Här är det som att det byter spår. Här har Jesus varit runt och undervisat oss här, och nu liksom växlar det över till att handla om resan tillbaka till Jerusalem. Här har det byggts på, vi har fått reda på vem Jesus är, och det har liksom nått sin höjd. Och höjden kommer strax efter den här texten, när han går upp på förklaringsberget, ni vet. Och folk får, och tre av lärjungarna är med, och de får se Jesus uppenbaras för dem i all sin härlighet. Där har vi toppen, och sen så är det liksom, samtidigt som resan är på väg mot Jerusalem, så börjar vi förstå att nu kommer det svåra, det jobbiga, lidandets väg har börjat. Så här någonstans i Lukas 9 ser vi att den här resan har börjat på väg till Jerusalem, på väg att förklara vad han ska göra. Och snacket går. Till och med Herodes Antipas, som är en av Herodes söner och landsförste i Galileen, undrade vem han var. Och han får höra samma rykten som lärjungarna berättar går runt folket. Kanske är det Johannes döparen, kanske är det Elia eller någon annan av profeterna som har uppväckts. Så när de är i trakten runt Caesarea Filippi i den här texten, så tar Jesus med sig lärjungarna ut på en retreat. Det står att han drar sig undan för att be, och han tar med sig lärjungarna på en sån där liten böneretreat. Och jag tycker det låter så fantastiskt härligt. Tänk att få följa med Jesus själv på en liten retreat där. Och sen så börjar han att fråga dem den här frågan: vem säger ni att jag är? Har ni tänkt på det förresten? Hur ofta det är som när Jesus undervisar, som han ställer frågor istället. Han börjar liksom sin undervisning där de befinner sig, i deras situation. Annars så var det väldigt så här, den traditionella rabbinundervisningen gick ut på att det var lärjungen som skulle ställa frågan. Aldrig läraren, utan lärjungen ställde frågan och rabbinen svarade. Men Jesus ställer frågor hela tiden när han undervisar. Och så berättar de om det här, ryktena som florerar. Och så kommer frågan, den viktigaste frågan: vem säger ni att jag är? Och så klart kan vi tycka att det är Petrus som svarar: det är, du är Guds messias. För vi vet att Petrus, han är ganska talför av sig. Men även om folket spekulerar om både det ena och det andra, så har lärjungen kommit fram till någonting annat. Och jag tror inte att det, jag tror att svaret är precis lika tveklöst som det låter i texten. Han var säker, Petrus. Du är Guds messias. Guds son, står i någon av texterna som är parallell ställen till det här stället. De var på sitt klara med att han var messias. Alltså den som Gud har utlovat till att komma för att hjälpa och rädda och frälsa människorna. De hade levt så nära Jesus. Och genom den här nära relationen så hade den relationen lärt dem att han var någonting mer än bara en profet. Att han hade ett speciellt mandat från Gud. Och jag lovar, det fanns ingenting som kunde vara mer laddat på den tiden än att kalla någon för messias. Alltså det fanns sådana förväntningar på att messias skulle komma, och det här gick överallt, och säga det här rakt ut, det var ingenting som liksom var en skön titel som man kunde ge till vem som helst, utan var han messias, då var han den utvalda som Israel har väntat på i hela sin historia. Så det är ingen liten liksom så här försöka att ge Jesus lite positiv feedback, utan här handlar det om att är du messias eller inte? Är du messias, den som vi har väntat på genom hela vår historia? Så frågan som Jesus ställer där först: vad säger folket? Och sen: vad säger ni? Och jag tänker att de här frågorna är precis lika aktuella idag som de var då. Vad säger folk om Jesus? Ja, vi har fått hört lite röster här. Och vad säger jag? Vem säger du att han är? Och frågan som vi måste ställa oss är: vad sa han om sig själv egentligen? Alltså det som vi har om Jesus, det står ju här. Det är ju det Jesus säger själv. Så vad sa han om sig själv? Det är det första. Och det andra är: vad har vi för bevis som stödjer det som han säger? Alltså hur kan vi vara säkra på att det stämmer det som han säger om sig själv? Följer ni med mig i min tankegång? Vad säger han om sig själv? Det första och det tydligaste är när vi läser hans undervisning. Det är ju den som är sparad. Och här har vi massor med undervisning om honom själv. Det är ju intressant att någon som undervisar som Jesus pratar så väldigt mycket om sig själv som han gör. Han säger: jag är livets bröd. Alltså jag kan mätta er andliga hunger, säger han. Oj, nu for det framåt här. Kan vi backa? Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus. Jag är uppståndelsen och livet, säger Jesus om sig själv. Vad är det för uttryck? Är det en vanlig lärare som säger om sig själv att den som tror på mig ska leva om han än dör? Vilket anspråk han kommer med, Jesus. Jag är uppståndelsen och livet. Kom till mig alla ni som är trötta och tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Förstår ni att den undervisningen han har, den är inte som alla andra rabbiner, utan han pratar om sig själv gång efter gång. Den som vandrar med mig, han kommer ha livets ljus. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Och så vidare. Hans undervisning handlar om, han förklarar vem han är. Och som vi går vidare, så finns det vissa indirekta anspråk som vi läser om i Bibeln. Som förklarar vem han är. Den här messiastanken som lärjungarna lever med. Det första är att han säger att han har makten att förlåta synder. Han säger till en man som är lam: min son, dina synder är dig förlåtna. Och så bevisar han det här genom att hela mannen i Guds namn. Och så blir alla rabbiner och alla skriftlärda vansinniga. Varför då? Jo, för att han säger att han förlåter synder. Det är ingen annan som kan förlåta än Gud, säger man ju. Så om det inte är Gud själv som talar här, ja, då blir det ju befängt. Ja, nästan komiskt. En författare som heter C.S. Lewis, som ni vet, han med Narnia-böckerna, han har sagt så här: alla kan vi förstå att någon kan förlåta det som andra gjort mot honom eller henne. Du kanske trampar mig på tårna och så får du förlåtelse av mig. Eller du kanske har stulit pengar från mig och så förlåter jag dig. Men hur ska vi då se på en man som Jesus, som ingen har gjort något emot, men som upplyser dig om att han förlåter dig för att du har trampat andra på tårna och du har stulit andra personers pengar? Och så säger C.S. Lewis: ja, en enfaldig åsna är det mildaste namn vi skulle ge en sådan. Någon som förlåter synder som man har gjort mot andra. Det här är det ena anspråket som Jesus säger. Han förlät synder. Det andra, det är att han säger att han ska komma tillbaka och döma världen. Och det är också ett sånt här otroligt påstående. Om det är en vanlig liksom rabbin, en vanlig vishetslärare som säger det här. Han ska komma tillbaka och sätta sig på härlighetens tron, samla folket och döma världen. Skulle Sten Gunnar komma upp hit och säga så här: ja, ni vet, nästa söndag är ni välkomna hit, för då ska jag ge er en dom till tidens slut. Ja, då skulle inte han få vara kvar här som pastor, tror jag. Då skulle vi tänka, nu är det någonting snett som har hänt här. Nu är det bäst att vi söker hjälp hos Pingst Riks. För det är ju ett påstående som är helt barockt. Om det inte är så att man påstår också att det hör ihop med att man faktiskt är Guds son, Guds messias. Sen finns det vissa bibeltexter, påstår jag, som också är riktigt direkta anspråk om vem han är. Ta nästa bild. Vissa saker han säger, och då säger han bland annat så här. Får upp den här, ska vi se. På ett ställe säger judarna så här: det är inte för någon god gärning vi vill stena dig. Ni förstår, det är en ganska upprörd stämning här. Utan för att du hädar och gör dig själv till Gud fast du är människa. Alltså, folket runt omkring Jesus förstår att han, det han gör bland folket, påstår han att han är Gud. Det är inte för att han gör en massa fantastiska saker, utan i det här paketet så påstår han att han är Gud och inte en människa. Och så har vi ett citat från Johannes i slutet där, när Thomas, lärjungen, kommer och möter Jesus som då har uppstått. Thomas som var tvivlaren. Och så går han fram till Jesus, känner honom i hålen efter spikarna, och så säger han: min Herre och min Gud. Och Jesus säger inte: stopp, stopp nu Thomas, lugna ner dig lite. Det är ju bara jag, Jesus, du vet, det är din gamla lärare. Men han säger: du tror därför att du har sett mig. Du tror. Thomas, som var tvivlaren, är den första som tydligt uttrycker: min Herre och min Gud. Och Jesus säger: du tror därför att du ser. Så det finns vissa liksom anspråk som Jesus gör genom hans undervisning, genom att han förlåter synder, säger att han ska döma världen, och genom såna här direkta uttalanden som finns, som påstår liksom att Jesus faktiskt säger att han är Guds son, att han är Messias, att han är världens frälsare. Så frågan är, vad ska vi, hur ska vi pröva de här anspråken? Hur ska vi tolka det här? Och jag tror att det finns tre sätt som vi kan förhålla oss till det här anspråken som Jesus har. Tre sätt som vi kan liksom ta in den här informationen och försöka tänka ut. Och det ena, det är att det inte var sant. Alltså Jesus säger någonting som inte är sant. Och då kan det vara så att han var inte medveten om det. Han visste inte om det. Han trodde själv att han var Messias, men det var inte sant. Vad är man då? Ja, i så fall är Jesus en hjälplös dåre som tror att han är Messias. En galen man. Hänger ni med mig i min tankegång? Det är inte sant det han säger om sig själv. Men han vet inte om det. Han tror att det är sant. Alltså är han ju någon som tror på sina egna lögner. Han är galen. Det andra sättet att förhålla sig till här, det är att det är inte sant och han vet om att det inte är sant. Han ljög och bedrog människor runt omkring honom. Och tänk dig nu alla människor runt Jesus som älskade Jesus. Hans lärjungar, hans mor och hans bröder som fanns i närheten, som trodde på honom. Och så tänk dig den ofattbara tanken att Jesus ljög för dem. Han bara lurade dem. Vad är han då? Jo, i så fall skulle han ju vara en ond man. Ondskefullt handlande. Och så har vi det tredje sättet att tolka det här. Och det är att säga att ja, det kanske är sant det som han påstår. Han vet om att det är sant. Han säger det han som är sanning. Och i så fall, ja, då är det ju sant. I så fall är han ju Guds son. Då har Petrus rätt. Han var, han är Messias. Så en person som bara var en vanlig människa, och nu citerar jag igen C.S. Lewis, som bara var en vanlig människa och sa sånt som Jesus sa, han skulle inte vara någon märkvärdig morallärare. Han skulle antingen vara, som jag sa, en sinnessjuk man, och på samma nivå, säger C.S. Lewis, som en som säger sig vara ett stekt ägg. Eller också, så säger C.S. Lewis här, skulle han vara djävulen själv. Han skulle vara ond. Om han bara var en vanlig människa och säger det han säger, ja, då skulle han vara antingen en galen man eller en ond man. Och det här är, jag vet inte om ni hörde, för några år sedan var det en kvinna på Sommar. Vad hette hon som pratade om Jesus? Lena Andersson. Och hon tog ju det här fast. Hon läste Bibeln som att det här är en vanlig kille. En vis, klok man. Och så läser hon bibelorden och så säger hon så här, han är ju galen. Han är ju elak. Han är ju inte klok. Om det här är en vanlig människa, ja, men då måste vi läsa Bibeln så. Om Jesus var en vanlig människa. Men om det här är sant, att han var Guds son, att han inte var galen och inte var ond, utan Guds son, vad är det då som stödjer det han säger? Vi kan hoppa den har jag läst. Vilka bevis stödjer att han är Guds son? Ja, dels hans undervisning. För mig är det omöjligt att läsa Bibeln och tänka att den undervisningen som Jesus har skrivit i Bergspredikan och annat skulle vara skrivet om någon som inte riktigt har alla hästar hemma. Som är lite lengräddad, som Sigunna brukar säga. Nej, det är ju jättekloka ord. Det är vishetslitteratur som kan liksom verkligen räknas till de stora citaten. Mest citerad, mest älskad. Hela västvärlden har ju på något sätt hämtat sin grund ur stora delar av Jesu undervisning. Det andra är hans gärningar. Lever han ett liv som skulle kunna tolkas som om att han är en ond man eller en galen man? Nej, tvärtom verkar ju lärjungarna tycka. Alltså det är spännande, det är livfullt att vara med Jesus. Han går till ett bröllop och gör vatten till vin. Han stillar stormen, han bokar sjuka och han gör massor med mirakel. Men det är inte bara de gärningarna som är så otroliga, utan de här, hur han möter människor, hur han talar med dem som ingen annan vill tala med. Han möter kvinnor och barn. Vi fick höra här om i texten när han möter barnen. Som inte var vanligt på den tiden. Han hade fest med dem som aldrig någon annan ville festa med. Han bjöd in tulltjänstemän, prostituerade, att följa honom. Det skulle ingen annan rabbin göra på den tiden. Och hans karaktär, det hänger ihop med det här. Så osjälviskt, så älskande, så till och med när han hänger på korset så är han mån om Maria, hans mor. Att hon ska ha någon i sin sida. Och sen har vi hela gamla testamentets historia med massor med profetier. Och där finns över 300 profetier som handlar om Messias och som stämmer in på Jesus. Han uppfyller allt det som gamla testamentet säger. Och då kan man säga, ja men Jesus, han var ju lärd. Det är klart att han läste också gamla testamentet. Och så försökte han liksom hjälpa det här på traven så att det skulle ske. Men det är väldigt svårt om en profetia handlar om var han ska vara född. Att faktiskt själv försöka uppfylla den profetian, eller hur? Eller på vilket sätt han ska dö och så vidare. När lärjungarna läser gamla testamentets profetier så förstår de. Det här handlar om honom. Det här är om Jesus. Och det sista är hans uppståndelse. Utan Kristi uppståndelse så skulle vi inte sitta här idag. Så skulle det inte ha spritts över världen. Hur kan kristendomen ha spritts på ett sätt som ingen annan religion har liksom på så många år? Alltså det tar ju bara några hundra år så är det ju spritt i hela den kända världen. Hur kan det komma sig? Jo, människor gick ut, var beredda att leva och dö för att Jesus levde fortfarande och sa, vet du, Jesus är min Herre och han lever fortfarande. Kom så får du lära känna honom. Och så lär nya människor känna Jesus just nu och så exploderar kyrkan för att folk uppstod att det här är ju sant. Jesus dog ju inte bara utan han uppstod och lever fortfarande. Och så här står det, och jag tycker det är så starkt uttryckt i första Johannes brev. Livet blev synligt. Vi har sett det och vittnar om det. Och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och blev synligt för oss. Det är ju vad berättelsen handlar om. Människorna kom från mötet med Jesus och sa, livet blev synligt. Det var som att de fick på sig ett nya glasögon. Livet blev synligt och vi vittnar om det. Och kan berätta om det och bjuda in dig till det här livet. Okej, tillbaka till lärjungarna i Lukas 9. De hade hört hans undervisning. De hade sett hans gärningar och lärt känna honom under 3 år tillsammans. De hade läst gamla testamentet. Och än så länge så hade de bara hört kryptiska ord om vad som skulle hända. Det här som Sam säger om Messias som ska dö och uppstå. Vem säger ni att jag är? Ja, för dem så var ju de 4 översta tillräckligt bevis för att de faktiskt skulle klämma fram att du är Guds Messias. Ändå så är inte det hela sanningen. För när vi fick höra texten, och det kan ju vi tycka är lite märkligt, att Jesus helt plötsligt förnekar att han förnekar inte att han är Messias, men han förbjuder dem att säga någonting om det. Varför då? Jo, Jesus tar den här urgamla titeln Messias och så ger han den ny innebörd. Så lägger han till nya delar som de inte har förstått. Det är därför det är så viktigt att de förstår att Jesus måste dö och uppstå. Att han måste lida och ge sitt liv som lösen till många. Och Sten-Gunnar kommer att prata om det här nästa vecka, så jag ska inte gå in så mycket på det ämnet, utan jag ger en liten trailer, en liten teaser till dig där. Messias förknippades på den här tiden till att det skulle vara en mäktig konung som skulle upprätta Israel och besegra Israels fiender. Alltså hela den polisiära makten skulle återuppstå. Men Jesus har ju ett annat förslag. Alltså han behöver lära om tankarna runt vad Messias handlar om. Han ska lida mycket. Han ska förkastas av människorna. Och det här förstår ju inte lärjungarna. Vi kan ju tycka att de är tröga. Lyssnar de inte på vad Jesus säger? För dem var det så långt bort från den bilden de hade av vad Messias var. De kunde inte ta in den bilden. Att Messias skulle vara den lidande tjänaren som det står om i Jesaja till exempel. Och så börjar han omskola dem på vägen tillbaka till Jerusalem. Tre gånger finns det med när han verkligen vill ta fram det här med att han är en lidande tjänaren. Att han ska förkastas av människorna. Och så berättar han och vill att de ska förstå vad Guds rike handlar om. Det är så totalt annorlunda mot vad de har tänkt sig. Så det är inte för när Jesus har dött och uppstått som de verkligen börjar förstå. Det här är någonting nytt. Då förstår de hans uppdrag. Temat var: vilken Jesus tror du på? Och den frågan får du försöka svara på för din del. Var han en galning? Var han en ond man? Eller är han det han säger sig vara? Vi kan välja att lyssna till vad folket tror. Ja, som Herodes gjorde. Eller, ja, lyssna, vad är de populäraste uppfattningarna? Men läser vi vad Jesus säger själv så förstår vi att han är inte ute efter att vinna nationer. Han är ute efter att vinna hjärtan. Att dra folk till Gud och få vara en brygga mellan en helig Gud och oss ofullkomliga, bristfälliga människor som du och jag. Och ni som var här när Greger Andersson undervisade sa just det här, att gapet mellan Guds värld och människans värld måste överbrygga. Och vi kan inte göra det. Vi kan inte göra hoppet mellan världarna. Det är bara Gud som kan göra hoppet mellan världarna. Gud kommer till människans värld och identifierar sig med oss. Han förlåter oss våra synder. Ingen annan kan göra det än Gud själv. Återigen, ingen vis människa skulle komma undan med de anspråk som Jesus gör. Låt mig avsluta med en citat återigen från C.S. Lewis. Nu ställs vi inför en skrämmande möjlighet. Antingen var och är den här mannen precis det han sa sig vara. Eller också är han en bedragare. Eller något ännu värre. Och så säger C.S. Lewis, som själv var ateist genom nästan hela sitt liv. Tills han blev kristen i 50-årsåldern tror jag. 40-50 års ålder. För mig tycks det klart att han varken var bedragare eller djävul. Konsekvensen blir att jag, hur konstigt och oerhört än kan verka, måste acceptera att han faktiskt var och är Gud. Gud har landat i mänsklig gestalt på den av fienden ockuperade planet. Gud har gjort hoppet mellan världarna. Gud har landat här. Lärjungarna förstod det. Och det är så spännande att se att där förstår de med. Men genom hela sitt liv så får de fortsätta att utforska vad det här handlar om. Och det är lite det som är tanken med de här gudstjänsterna nu. Jag hoppas att du och jag får liksom följas åt och göra ett samtal runt det här. Vem säger du att Jesus är? Och så får vi fortsätta att utforska det här. Vi ber en bön tillsammans. Herre, tack Jesus. för att du vill uppenbara dig för oss genom Guds ord. Tack att vi kan läsa om dig. Vi kan få en glimt av vad din undervisning var. Vi kan läsa om dina gärningar och inspireras, Herre. Vi kan se hur du behandlade människor och uppmuntras av det. Och dras mot dig. Vi kan läsa i både gamla och nya testamentet om att du är Guds Messias. Och Herre, tack för din uppståndelse. Som röjer undan tvivel, Herre. Tack att den kraften lever idag. Att vi får möta dig. Tack Herre att jag har fått lärt känna dig. Att jag har fått lärt känna att du är en verklighet här och nu. Amen. Ja.